Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Sofie Resare heter jag och jag är beteendevetare och holistisk lifestyle-coach och driver företaget Epic Living Sweden. Ja, nu var det länge sedan jag släppte ett avsnitt och det beror på att hösten har varit otroligt intensiv men på ett positivt sätt. I september så var jag och Lena Berg till Kroatien med ett härligt gäng då vi arrangerade träningsresa för kropp och själ. Och det var inte bara jag och Lena som tyckte att det blev väldigt lyckat utan även deltagarna. Så att vi gör om det här i september nästa år. Så håll utkik för när datumen kommer upp. Vi håller på och letar flygtider för detta. Och sen så har jag lanserat hälsokontraktet 2019 tillsammans med Neoväs Utbildning AB. Och hälsokontraktet är ett helhetsgrepp som vi tar kring företags hälso- och arbetsmiljöarbete. Och då går vi in och tittar på vad som behöver stärkas upp och vad vi ska jobba med. Och företagen de skriver på hälsokontraktet att det här är någonting vi står för som är viktigt. Man kan visa upp det internt till medarbetarna och även externt till kunderna. Så det är en win-win situation för alla som deltar. Och det är någonting som är otroligt spännande. Så att, hör av dig till mig om du är intresserad av det. Sofie@epiclivingsweden.com. Men den här veckan får vi träffa affärspsykologen Jan Blomström. Och man kan ju tro att affärspsykologen är en titel som man hittar på själv, men så är det inte. Utan han är psykolog och jobbar med näringslivet. Och han utmanar ganska mycket både ledarskapet och medarbetarskapet. Och Jan kommer berätta hur han ser på skillnaden mellan begreppet chefen som PT som han har lanserat och det coachande ledarskapet. Hur man kan säkert kombinera de två men definitivt vad som är skillnaden. Och så tycker jag han avslutar väldigt bra där. Det ska du såklart lyssna på men kontentan av alltihop att man ska vara beredd på både som ledare och medarbetare att vilja skratta, gråta och svettas tillsammans på jobbet. För då blir det som allra allra bäst. Så trevlig lyssning.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej Jan och varmt välkommen till Epic Lifestyle-podden. Vad kul att se dig.
Tusen tack, ja detsamma.
Vi ser varann, du sitter långt borta på en ö.
Jag sitter på en ö som heter Gotland.
Ja, och jag sitter i Leksand.
Ja, på en ö så är vi jättenära varandra.
Ja men precis, det är fantastiskt. Så vi hoppas här att tekniken håller bra, men det brukar det göra.
Ja.
Jan Blomström, affärspsykolog. Jag tycker det är en häftig titel.
Ja, jag gillar den också.
Ja, jag förstår
och
jag gillar, det.
Jag gillar att jobba som en affärspsykolog, för den gör så, tycker jag, för mig mycket nytta. Den gör hemskt mycket nytta.
Mm. Ja, vi ska komma in på det. Mm. Men förut så bodde du också i Leksand. Det är så vi lärde känna varann. Mm. Så vet jag inte vad som hände, om du blev deporterad till en ö eller om du flyttade frivilligt.
Det är ju så, när man flyttar från en liten ort som Leksand ändå är, så blir det jättemycket rykten. Och ett av ryktena var just att jag blev deporterad.
Var det så?
Ja, att jag blev utslängd från kommunen.
Okej, okay. Heja på fel hockeylag kanske.
Butiken. Ja. Men jag har jobbat uppe i Dalarna under många år och rest även runt i Sverige som psykolog. Jag är psykologutbildad i Norge, så jag är legitimerad psykolog i botten. Och sen så är en specialistutbildning också, även den utbildad och tagen i Norge. Sen klinisk psykologi roll, som är specialistbehörighet i klinisk neuropsykologi. Mm. Så jag jobbade med neuropsykologi och habilitering och hjärnskaderehabilitering inom landsting. Och nu får du lite bakgrunden där.
Mm. Ja, det är bra.
Men en av de första terminerna på psykologprogrammet så hade vi grupppsykologi, och jag tyckte det var så vansinnigt roligt. Så att jag skrev en uppsats om frivilligt kontra ofrivilligt gruppmedlemskap. För det var någonting jag reagerade på. Det var att allting var ju om man själv väljer. Gå in i grupper och alla så här smekmånadsfaser och sånt där. Så jag skrev den uppsatsen och den blev jätteuppmärksammad på universitetet, och jag fick ut och föreläsa för yngre och utbildningar med dem. Och jag fattade väl inte riktigt det då, men jag har ju verkligen sett i backspegeln att det där är någonting som går igenom i hela min yrkeskarriär egentligen. När någonting är givet och sant, då tänker jag att det måste nog vara tvärtom. Så jag gör en liksom rotvältor, brukar jag prata om. För att vrida om och tänka ur andra perspektiv. Och när jag blev färdig sen så då startade jag företag och hade min hobby där med arbetslivspsykologin, och sen gjorde jag det jag skulle i landstinget. Men sen gick det några år och när jag var färdig specialist, och då till slut så klev jag av. Vi var nästan 10 psykologer som mest, men sen avvecklade jag det där och jobbade kvar i lite enklare form ett tag, och sen så gjorde jag min verksamhet flyttbar, för jag var ganska färdig uppe i Dalarna. Mm. Det är en liten ort och hela Dalarna är ju litet, så att ja, någonstans hade jag varit överallt, så jag ville ha lite ny utmaning. Och jag gillar hav, och då hamnar vi på Gotland. Ja, så här är vi.
Ja.
Och reser som bara den runt i Sverige.
Så att jag brukar se dina uppdateringar på båten och
ja.
Så att
ja, okay, fantastiskt. Årskort på en båt.
Ja, hur man kan designa sitt liv
på det. Ja. Så jag jobbar mycket med chefstöd och sånt härifrån ön, mycket på Skype. Jobbar med e-kurser som jag också jobbar mycket med här. Skriver en del böcker som jag också kan göra här på ön. Och sen så reser jag däremellan och konsultar och utbildar.
Fantastiskt. Tänkte idag att vi ska prata, kanske mest om, vi får se vart vi hamnar, om din bok Chefen som personlig tränare.
Ja.
Eller utgå ifrån innehållet i den i alla fall. För jag tycker det är lite spännande vinklingar som du tar där, och utmanar ledarskapet ganska mycket och medarbetare också för den delen. Det är ju, ja, det moderna ledarskapet och framtidens ledarskap, det är spännande att se vad som händer.
Ja, jag tror det händer så mycket förändringar, som man behöver tänka lite andra banor.
Ja, det är väl det man kan vara säker på, att allting förändras i alla fall.
Ja, verkligen.
Ja. Men chefen som PT. Man pratar ju också om coachande ledarskap, som du nämner också i boken. Vad är det för skillnad? Är det bara ett nytt ord på samma sak? Eller?
Ja.
Ja. Men ändå inte, eller hur?
Det är verkligen både också. Det är väl alltid, det går alltid med trender där man ska ha egna ord och begrepp och sånt där på saker. Absurdum kan jag tycka ibland. Men jag tycker att dels vill jag ha en lite mer jämförelse, så man får liksom en redan färdigtankad tankemodell som är liksom associerad redan och är väl etablerad, som då personlig tränarrollen ändå har blivit snabbt, tycker jag. Och vill jag använda den som är liksom folklig och lite bred och knyta in den in i ledarskapsperspektivet. Så det är egentligen en match mellan en personlig tränarroll och en chefstänk. Vilket faktiskt är det som jag inte svarade på. Det är frågan om affärspsykolog. I och med att jag är psykolog. Och sen vill jag att det ska vara otroligt nytta i sista vändan. Alltså på sista raden ska det vara nytta och skillnad. Det ska ge effekt. För mig blir det liksom en affär. Och vi måste våga tänka att det ger en nytta. Ger en business. Det ger liksom en effekt utav det. Och det är också det jag har egentligen loggan på mitt företag. Är ju en fusion av den internationella psitecknet som är den psykologkompetenssymbolen. Och sen är det eurotecknet. De två ihop för att visa på att man måste liksom koppla beteenden. För psykologi är kunskap om beteenden. Beteenden och effekt. Det är någonstans vill jag ska giftas. Och detsamma gäller ju här att jag vill att personlig tränarrollen och ledarskapstänket ska kunna gifta sig. Ja. Så att det liksom fusionerar ihop sig. Och jag tycker att coach som är då också ett etablerat... Den här boken som ligger i grejen heter coachande ledarskap 2.0 eller någonting sånt där. För det är ju grund och botten mycket coachning. Men jag tycker att många coachningsdelar är för passiva. Den, man som, den som är kunnig och har erfarenhet och ledaren, den sitter inne med en idé. Men jag får liksom inte säga den. Och så kan man säga, vad tror du då? Vad skulle du vilja ha gjort? Och så där. Och det där blir liksom för taffligt tycker jag. Vi har inte tid riktigt. Och det är därför att jag vill att det ska ge en effekt. Omsätta det konkret liksom, verklighet. Och det tycker jag att man kan driva på mycket mer. För som personlig tränare så är man, kan man gå före. Man kan introducera en ny träningsmaskin, en ny träningsform. Man kan följa med ut på den hinderbanan. Man kan visa
också. Mm.
Ja. Mm. Så att man liksom mycket mer hands on. Mm. Men i grunden så är det ändå mycket, mycket tydligt. Du som personlig tränare tar inte en enda löpsteg åt din adept.
Mm.
Och vi som chefer kan aldrig någonsin göra någonting åt våra medarbetare. Medarbetarna måste göra det själva, enda grej.
Mm.
Och där ligger ju då det coachande. Att istället för att tala om och göra åt så frågar man och lotsar och liksom peppar och uppmuntrar så att de gör själva. Men det här är liksom att man kan redan, man kan snitsla banan som personlig tränare och chef.
Mm.
Så att de är mycket snabbare på att springa och göra jobbet.
Det är som du skriver i boken att coachningen kanske då, som du säger, att man har inte tid, att det blir för mycket uppfinna hjulet igen. Att om man coachar för mycket så måste varje individ då prova sig fram och så är det då 10-100 anställda, då tar det ju väldigt tid om alla ska göra den resan personligen.
Lös problemet en gång så använd det. Liksom.
Mm.
Och lite snålskjuts.
Och inte vara rädd för att visa vägen.
Nej. Påvisa det för den som sitter man inne med något, visa på det. Inte så att det här ska du göra för jag är din chef. Utan så här har vi löst, eller så här vill jag, eller det här är min förväntan, det här är önskan. Sen är det upp till den enskilda att välja om man vill plocka då russinet ur kakan eller om de. Eller kanske säga att nej, men det var inte good enough. Jag vill göra något eget knorr ändå.
Mm.
Och så kan det ju vara.
Ja, men
för det tycker jag liksom i en personlig tränarroll så kan ju jag inte tala om hur du ska göra dina löprundor eller träna din grej. Utan du måste hitta din idrott eller din träningsform som känns rätt.
Och sen också, vad som motiverar en. Jag pratade med en person som sa det att nej, men det spelar ingen roll om du säger att om inte du gör 50 sit-ups för att göra 20 armhävningar. Hot funkar inte på den personen.
Nej.
Utan mer, om du gör 50 sit-ups kommer det leda till fler magmuskler. Nej, men alltså effekten att, eller då kör vi lite meditation på slutet. Lite mjukare istället för att köra ända in i sista minuten. Medan andra personer behöver den här hotet om armhävning för att verkligen köra sina sit-ups.
Ja, verkligen. Och de kanske behöver det skriket rakt in i örat också. Fem till liksom. Ja, och då är det rätt. Man får vara hemskt flexibel helt enkelt.
Mm.
Och jag som ledare kan liksom aldrig förväg lista ut vad som är bäst för den personen. Jag måste liksom prata med dem. Och också ambitionsnivån. Varför är vi på jobbet? Liksom, vad är vi här för? Liksom? Vad ska vi få till? Jag tycker man har så otroligt lätt för sig att samlas på någon planeringsdag eller kick-off och sånt där. Och så sätter man upp en målbild på att vi ska bli bäst i branschen. Vi ska bli Sverigeledande. Vi ska bli liksom vad man nu sätter för mål. Mm. Och alla bara, ja, det gör vi. Liksom. Alla skriver under. Och gör man, avslutar med en liten ritual och går fram och skriver sin namnteckning och sånt där. Men det är ju ungefär som att alla ska ta VM-guld. Men de som håller på med idrott, de vet ju att de flesta gör det ju inte på världsnivå. Mm. Och det kostar på. Och man får mycket skador. Och det är faktiskt inget hälsosamt i längden. Liksom. Utan det kanske är mycket, mycket bättre att säga att vi ska inte vara världsbäst. Vi ska kanske vara en friskis och svettis arbetsplats.
Mm.
Liten korpennivå. Och det räcker långt liksom. Och det är för de allra flesta är det bättre.
Nej, men som någon sa jag kommer inte ihåg vem det var, något stort företag, någon ledare sa att nej, men vi siktar inte heller på, eller de siktar inte heller på guld så att säga. Vi siktar inte på att vara bäst i branschen. Segmentet under dit, där är det ingen som siktar.
Nej.
Näst, det är en jättemarknad. Det är en jättemarknad.
Otroligt viktig signal att det är okej att inte liksom bara maxa.
Ja.
Det är okej att ligga lite lägre och vara hälsosam. För alla vet ju att de sista 10%, de sista 2%, de kostar ju multum.
Mm. Mm.
Och jag brukar jämföra med idrottsföreningar. Om det är så att jag verkligen vill bli top notch i min idrott, så kan jag ju som inte vända mig kanske till den lokala lilla föreningen. För då blir jag missnöjd. Och jag tycker ledare är dåliga och oengagerade. Och mina kollegor eller mina lagkamrater, de tränar inte 5 dagar i veckan. Och då tycker jag de är urdåliga. Liksom. Och de tycker jag är en pain in the ass. Därför att jag har helt fel ambitionsnivå. Vi måste ju någonstans enas i vad är det för nivå. Och då kanske man behöver söka sig till en idrottsklubb som har ambitioner att vara en elitsatsning.
Mm.
Så att man är okej. Men har jag däremot en ambition att vara lite så här, gå till jobbet och ge mig lite mat på bordet liksom, och nöja mig väl i det här och hamna då på den här elitsatsande högambitiösa arbetsplatsen, ja, men då blir jag någonting som är en dålig funktion och då blir jag ju, så går det här i otakt, så blir vi ju utbrända på nolltid åt bägge håll. Antingen går vi runt och bara understimulerade eller annars så mäktar vi inte med det och går öka för snabbt. Jag får dra på mig skador, jag får liksom stresssymptom, jag får dålig psykisk ohälsa. Liksom och så.
Inte helt ovanligt när folk kliver upp i karriären och det kan ju vara inom samma företag eller organisation. Men just det där nästa steget som en högre chef och mår jättedåligt.
Mm.
Men sen kanske kliver tillbaka, om man säger bildligt talat, och trivs jättebra. Men det är värt att prova liksom, kanske. Men om det, man kan vara nyfiken på hur det där steget ser ut. Men kanske innerst inne kanske man känner nej, det är inte min grej. Men om jag får erbjudandet så verkar det jättedumt att tacka nej.
Ja, man känner kravet och vad blir jag för loser om jag inte säger ja.
Precis.
Och jag liksom får högre bonus och man får det här hörnrummet och allt vad det nu oftast hakar på.
Ja, men allting. Familj och umgänge och allting.
Och vill man det här liksom? Men det måste man ju gå in i sig själv. Jag brukar säga att man går sök för det liksom. Gå och träffa någon och prata.
Gå till en psykolog.
Gå till en psykolog liksom. Gå i terapi. Eller i alla fall gå en promenad och fundera med dig själv. Och fundera på vad vill jag för någonting? Vad har jag för ambitionsnivå? Vad är det som driver mig? Och varför tycker jag det är så egentligen viktigt? Och det finns inget rätt eller fel.
Och hur man vill leva sitt liv. Och de flesta har inte gjort den reflektionen tyvärr.
Nej.
Väldigt få.
Och för mig, jag är ju specialistutbildad. Eller specialistbehörighet. Och tänkte, varför var det så absolut självklart? För det fanns bara det. Det var bara över stock och sten. Och min första arbetsplats som psykolog var ett ställe där man bara skickar folk på kurser överallt på löpande band utan att tänka. Då sa jag att ett villkor man ska åka på kurs är att de ska ge behörighet för specialistutbildning. Ja, sa de. Alla de sa ja till allt.
Mm.
De har nog ändrat strategi nu tror jag.
Ja, säkert.
Men, och det gjorde att jag fick ihop mina kurser på nolltid. Alltså de är som jag behöver. Så var jag tvungen att ha lite praktik och liksom. Det tog ju sina år ändå. Men snabbt byggde jag upp min lilla portfölj med kurser. Så det gick ju spikrakt och gick jättesnabbt. Men alternativet att inte göra det fanns inte. Och där är liksom, men varför var det så viktigt? Och för mig då, som kommer då från, inte från Leksand, utan jag kommer från Borlänge. Borlänge. Som är en bruksort, för er som inte vet det. Med liksom allt vad det innebär. Med att man ska jobba ner i verket. Och, liksom, och det var kunskapsfrakt lite grann. Innan högskolan fanns ju inte riktigt där när jag växte upp. Så att, det var liksom inte så mycket sånt miljö. Så jag är lite bruksortspojk. Mm. Och första i hela min släkt som gick vidare och läste efter gymnasiet till exempel. Så det fanns ju inga förebilder som gjorde att jag kunde vara trygg och ta rygg på. Utan någonstans så var det ju hemskt viktigt att nej, ska jag bli lyssnad på, ska jag som få ett existensberättigande som ska vara specialist?
Mm.
Trodde jag. Så var det inte. Såklart. Som alla vet när man börjar gå i lite reflektion. Så att när jag blev färdig specialist och så, då var jag ju nått målet, så då behövde jag ju inte det. Så att jag har ju som inte använt den titeln någonstans under min värld. Eller min vidare resa liksom. Så att man får helt enkelt gå in och se, vad driver mig? Varför tackar jag till den högre tjänsten? Vad betalar jag för pris?
Ja, men precis, du tittar på fördelar och nackdelar.
Ja.
Oavsett vilken situation, om det är att kliva upp ett steg eller vad det kan vara i övrigt.
Ja.
Så brukar jag tänka i alla fall att, ja men vad
jag följer alltid med en prislapp.
Som jag brukar säga också, när man tackar ja till någonting så tackar man nej till någonting annat.
Ja. Och säger man ja till allt man blir erbjuden, då blir man, jag brukar säga också att det du gör är att det är inte det att du säger ja, utan du låter bli att säga nej.
Mm.
Precis. Och nej måste man ju också göra.
Mm.
För att det är ju verkligen så. Om inte jag säger nej till saker så har jag inte sagt ja heller. För då tar man ju bara det som råkar komma närmast. Det jag senast sa jag till är det som ligger i mitt perspektiv. Resten, det puttar ju ut någonting.
Då ska vi se. Då kan vi uppdatera lyssnarna att det blir strömavbrott på Gotland. Så att Jan har bytt till telefonen istället. Vi pratar om det här och tacka ja och inte tacka nej. Och så precis när det bröts. Så att man puttar ut någonting när man inte tar ställning.
Mm. Ja, så att man knuffar alltid bort något längst bak som inte får plats i min lilla. Jag har en metafor och så att man liksom bygger en skål, en hink eller någonting sånt. Så den rymmer de här 15 litrarna eller 10 litrarna. Mm. Och så fort jag pottar ner någonting så knuffar det ut någonting i andra. För den rymmer ju inte något mer ändå. Så våra 24 timmar.
Mm.
Det är där man kan trycka i lite hårdare ibland.
Ja, men det svämmar ju över i alla fall.
Ja, det gör ju det.
Så att så är det.
Mm.
Men du pratar ju om att som ledare då, möta människan framför, den människa som man har framför sig, den individ man sitter med, om det är sin medarbetare då. Och att verkligen se dens behov och önskemål och alltihopa. Att vi ska prata lite om det då. Jag tänker att det krävs en ganska modig och ska säga, energifylld ledare. För att
ja, eller
ja, vad säger du?
Jag tänker, först, man pratar ju om elefantöron och nej, krokodil och elefant någonting.
Ja, men precis.
Krokodil och stor man och lite små öron. Och,
ja.
Du vet vad jag menar.
Ja.
Jag tänker att man behöver, tycker jag, egentligen inte vara så mycket liksom, på som chef. Utan nästan tvärtom. Och egentligen skulle jag vilja backa lite och bara prata lite kort om själva ledarens liksom, profession.
Mm.
Jag tycker att det har blivit en stor förskjutning kring det, från det här hierarkiska till ett mer modernt.
Mm.
Och det hierarkiska är ju någonstans att det är jag som chef som bestämmer, det är jag som äger problemet. Har jag medarbetare som inte sköter sig så kanske kollegan springer upp till mig och säger att nu måste du ta tag i den där. Men du får inte säga att det är jag som har skvallrat, och så sitter man där och kliar sitt hår och säger, hur ska jag få den där medarbetaren att fatta och göra vad jag vill? Och så säger man igen då för 70:e gången, kom ihåg att vi ska ha bra bemötande till våra kunder eller vad det är på nästa personalmöte. Dessutom gör det då i att den det berör, den fattar inte att det är den man pratar om. Och de andra mår dåligt och underpresterar sämre, för att har jag missat någon gång, har jag varit vass, men det var någon jag sa lite hårt åt eller ont. Och då pratar man inte i klartext. Och därför så tycker jag, jag brukar prata om liksom, kring hur ser liksom expertisen ut för en chef i det moderna ledarskapet. Mm. Och man behöver helt enkelt vara duktig på andra saker. Man behöver inte vara den här liksom som varken kan detaljerna, man behöver inte vara den här som står för energin. För att jag betalar ju stor del av min budget till mina medarbetare för att de ska ha energin. Det är liksom, så är det ju någonstans. Jag kan inte ha energi åt massa andra, jag ska ha energi åt mig själv. Så att idag så är man ju expert på, att, på det generella. Jag ska ha liksom hum om mycket som ledare och chef. Jag ska ha en aning om vår verksamhet så att jag kan ställa rätt typ av frågor. Men är det så att det behövs mer, då ska man prata med den som jobbar med frågan. För jag jobbar inte med den. Jag jobbar med att skapa förutsättningar för medarbetare att prestera bra. Men det är medarbetarna som jobbar med själva verksamheten. Mm. 40 timmar i veckan.
Mm.
Och varför skulle då jag ens tro tanken att jag är den som kan svara på hur man sköter verksamheten? Och det här är lika när man ska om som tjänsteman ska upp och, mot nämnden och ska redovisa. Så självklart jag som då förvaltningschef ska ju kunna vara där och berätta kanske. Men så fort det är en sak, fråga om hur det är på den eller den verksamheten, då tar jag med mig en medarbetare från den verksamheten som får berätta. För jag har hum om det, men kunskapsdetaljerna ska ligga hos medarbetarna. Mm. Det har blivit en jätteskillnad. Från att tidigare när man då tar upp det och så är chefen som ska svara på alla frågor. Så en allmän nivå, och det är ju också att jag kan ställa frågor. Jag blir inte bortdrillad. Jag kan utmana och säga, men kom igen. Ser man då som personlig tränare, om jag ska träna i personlig eller i höjdhopp, så lär jag i alla fall veta vad det innebär, vad man behöver kunna. Eller i häcklöpning till exempel. Då kan jag inte säga att ja, men jag är bra på att kasta kula, så hoppa så här du. Jag måste ju någonstans humsa och veta att okej, okay, och utmana dem. Så att allmän nivå, absolut. Sen det jag behöver, min nya allmän kunskap, det ska jag ha liksom lite allmänt om. Det är liksom om liksom, ja, det är liksom det som är tekniska delarna kanske lite mer.
Mm.
Så om jag tänker att jag ska vara expert på det stora övergripande och ännu mer förtydligande kring det kanske, det är att jag behöver också vara expert på människorna. För det är min huvudexpertis menar jag ligger på.
Precis.
Förstå motivationen och drivkraften. Och liksom det där är min... Ja, det är alltid bra när man intervjuar så här.
du är van att intervjua andra.
Ja, men precis. I min podd.
Ja, jag vet.
Jag ska vara expert på att få människor att växa. Det var det jag skulle egentligen säga. Mm. Och min allmän kunskap ska vara om verksamheten så jag kan utmana dem lite mer.
Ja, men så att det inte blir bort... Ja, förlåt. Och sen...
Ja. Och sen ska jag vara trygg i att det är en färskvara. Att jag ska vara duktig på att lära mig nya saker. Jag ska veta och känna mig att det här behöver inte jag lägga någon prestige i.
Mm.
För att det är liksom det som jag har rätt idag, det har jag inte rätt imorgon. Så är det tvärtom nästa gång.
Mm.
Så att vi kan egentligen, vem som har rätt och fel behöver inte vara så himlens märkvärdigt längre. Mm. Det är liksom en skön tyngd i det.
För förut var det ju kanske... Jag har ju jobbat inom hotell och restaurang i väldigt många år och drivit verksamheter där. Och förut var det liksom, den duktigaste kocken blev köksmästare.
Ja, och läkaren blev klinikchef.
Ja, men kanske inte alls passar att sitta med det administrativa, ekonomi, personal, hantering. Var jättebra på sin profession. Men sen att hamna i den där... lilla kontoret någonstans långt borta från verksamheten, helt solokvist oftast, med bara massa admin och problem i knät. Det var inte det som var tanken från början, utan man kanske lockas då av att bli chef och högre lön såklart, det är ju alltid trevligt. Mm. Men det var inte ursprungstanken, men det var liksom den logiska följden, medan kanske någon helt annan som kunna rodda den där avdelningen med schema och budget och så, men kanske inte den praktiska inköp och så, för det kräver ju expertis, kunskap och så. En mix har jag varit för att man delar på det på ett annat sätt.
Ja, och i och med att då expertisen bör ligga på att hur ska jag förstå och få människor att växa, utvecklas och hitta motivation. Och sen så har man kanske valt att bli kock därför att man inte vill jobba med människor utan man vill jobba med råvaror.
Mm.
Saker.
Ja.
då så hamnar man där i alla fall med människor i knä.
Ja, och kraven höjs år från år. Samhället utvecklas och rollen förändras hela tiden. Om vi pratar restaurang eller en annan bransch, det kan vara industri eller vad som helst.
Ja, verkligen. Och det jag tycker också blir en bra effekt när man som ledare är den som bara har den där ytliga kunskapen om verksamheten, det är att då behöver jag ju mina medarbetare. Vi måste samarbeta. Mm. Och då äger vi plötsligt frågan ihop. Mm. Vi måste ju armkrok med varandra. Mm. Och det är lite också som personlig tränare, att jag kan väl absolut ge ett träningsprogram ut och köra. Liksom. Vi syns om ett halvår, hoppas du får bättre kondis. Men ska vi liksom äga det ihop, så måste jag som ledare och personlig tränare också vara ansvarig för den personens prestationer. Att upplägget inte är för avancerat, att inte uppgifterna är för svåra. Mm. Att jag inte lämnar dem för vind för våg, så att inköpen i köket blir fel och så vidare.
Mm. Mm.
Utan jag måste ju finnas där och följa upp och kolla hur vart det med det där. Och följer det budget, följer det belastning eller hur ser det ut med svinn och så. Och därför så tycker jag att det, som vi, det här med att sätta sig ner med den personen man har framför sig. För det är ju den grunden egentligen i ett ledarskap. Att jag ska få någon att prestera åt ett håll som jag önskar. Och då lär ju någonstans sätta mig ner med personen.
Mm.
Och titta i djupt ögonen och fråga liksom, vad är du för någon? vad är det för råmaterial jag har framför mig?
Mm.
För man kan nästan se sig som en skulptör många gånger som ledare också. Och så har man då antingen en lerklump, eller man har en träbit som man ska göra någonting med, eller man har en granitsten, vad det nu är för någonting, beroende på vilket material man tycker om att jobba i. Men jag måste ju någonstans förstå råmaterialet, om jag ska ha en mjukare kniv eller om jag ska ha en stenhuggarmejsel eller vad man nu har, jag som inte är expert på det där. För att har jag för mjuka verktyg, så blir det inte någon märkning alls på granitstenen till exempel. Men tar jag grovshuggan och kör det på trägrejen, så går bara flisorna. Så jag måste ju lätt förstå vad det är. Finns det en spricka i stenen, ja, men då måste jag anpassa det, annars så går det en stor flisa ur.
Mm.
Det är liksom råmaterialet som avgör vad det är för typ av skulptur jag kan få till.
Är vi inne på personlighetstyper då, eller?
Ja, det tänker jag nog att det kan vara ganska många olika saker. För steg ett är ju egentligen att, har vi samsyn? Varför är vi på jobbet? Om jag skulle få dig att prestera bra, jag och min styrelse har tagit fram att vi ska verkligen vara med top-notch. Och du bara säger, ja, men jag ska hem till föräldrarna och man ska kunna hämta ungar och man ska, egentligen vill jag inte jobba här, men i väntan på bättre så kan jag ta jobbet där. Mm. Alltså, då har vi ju ganska olika utgångspunkt. Då är jag den här elitsatsande i klubben och du är liksom frisk och svettig sen. Mm. Då kommer vi gå galna på varandra. Du på mig och jag på dig liksom. Eller om det är tvärtom.
Mm.
Så att vi måste någonstans ha samsyn på vilket åtagande vi gör. För lägger jag ner massa krut och du bara struntar i liksom upplägget och säger, jag går hellre hem och vabbar, eller jag åker ut och ledigt och käkar chips på sig och så. Eller, men vad fan, du förstår hela upplägget. Om du har ett annat liksom toppning av någonting. Så att, den delen behöver vi vara. Vi behöver ha samsyn också på att vilken roll ska vi ha till varandra. Har jag med ditt mandat att få utmana dig till att du presterar bättre?
Så samsyn på målet, om man säger, och samsyn på samarbetet.
Rollerna. Ja, rollerna och samarbetet. För ibland kan man ju tro att chefer som personlig tränare, det är så högpresterande. Men det handlar egentligen inte alls om högpresterande.
Det låter lite så här, väldigt prestationsinriktat. Kan man tolka in det om man nu inte gillar
det? Vill
det.
Ja, om man vill det. Om man är tävlingsmänniska, så tolkar man in det så. Men det kan ju också vara att man faktiskt ska få det till att bli en långsiktigt hållbar lösning för din friskis och svettis och varens motion.
Mm.
Så att där bestämmer man nivån absolut själv, vad det ska vara. Så att det är det. Och sen när det gäller just att inventera råmaterialet, så är det ju, dels behöver vi ha koll på det formella. Har de rätt behörighet? Har man typ med utbildningar, licenser, faktiska kunskaper? Vet man skillnad på en blomkål och en banan liksom? Om man ska jobba i köket, så kan det vara bra. Så att där är liksom det formella delen, att man kan kolla av det. Och då behöver man ju någonstans ha gjort en kravspec först. Vet jag vad min verksamhet ska ha? Och då behöver jag ha en dialog med mina övriga medarbetare. Vad är det som är viktigt så att vi äger bilden tillsammans? Så formella delen är en. Sen är personligheten som du är inne på. Vad har jag för person? Är den introvert? En extrovert? Är den logiskt resonerande? Eller är den mer emotionell med mycket känslospröt och gå med magen? Miljoner varianter av det här. Ja, det finns lite olika verktyg. Den omdiskuterade diskmetoden som har varit med färgerna. Som har varit i hetluften under sommaren. Mm. Som är kanske lite mindre seriöst tycker jag som psykolog. Mina kollegor, de flesta säger att de är mycket mindre seriöst. Det finns lite andra metoder som är kanske lite bättre. Jag själv använder mig i BRICS. Ja, bygger på Jungs teori. Men det handlar ju mycket om hur man väljer att förvalta de här grejerna. Egentligen, det som jag tycker är bra, oavsett, det är att man funderar på vem är jag och vem är du? Och vad ska vi få till tillsammans? Och det spelar roll egentligen vad vi använder. Vi behöver inte ens använda något sånt, bara vi kan ställa den frågan. Och bara att man kan börja fundera de funderingarna gör att vi har tagit flera steg framåt. Där tycker jag är en bra cirka. Vissa personer älskar struktur och vet att ja, men jag gör ingenting förrän någon talar om för mig att det här gör vi. Bra, nu kavlar vi upp ärmarna och kör. Äntligen så pekar chefen med hela handen. Men andra, det enda man hör när chefen pekar med typ hela handen, man verkar nu ha bestämt oss inriktningen. Det är bara, aha, och det kunde vi inte göra, och det kunde vi inte göra, och det kunde vi inte göra. Åh, jag blir helt tom på kraft. Så vi är så olika.
Mm.
Och vissa behöver sova på saken, suga på karamellen, gå och ha den i magen lite grann, så nästan så kommer ut på tungan igen, så nej, jag måste ner suga lite till. Och liksom när den är klar så är jag tänkt klart. Introverta jobbar mycket så. Och då är det liksom färdigtänkt. Men sen extrovert kanske bara får in funderingen, ut med den fort, bolla med andra, diskutera, brainstorming som är den bästa metoden nästan för de flesta extroverta. Vilket skapar mjällattack hos en introvert och får paniksvettningar. För det är inte alls samma sak. Dagordningar till möten. Jättebra för en introvert, för då hinner man se, hinner tänka, förbereda sig, kommer på mötet och kan säga något. Bör hos en kanske då en utåtriktad mer som vill ta det på stört. Vi ser vad det som dyker upp och så skjuter man från höften och kan möta upp bra. Men vad händer då med den introverta? Den går ju hem, suger på karamellen, tar upp det sen ut i korridoren. Du, egentligen så tycker jag så här. Varför sa du inte det på mötet då? Ja, men jag hade inte tänkt klart då.
Mm.
Men då var ju mötet slut när man var färdig.
Klassiker.
Man går i otakt. Och vi pratar inte så mycket om de här sakerna. Och det behöver vi göra mycket mer. Och som ledare då, jag ska ju så få den, min medarbetare att prestera. Då måste jag någonstans inventera det här. Och många medarbetare är ju inte riktigt medvetna om det själva heller. Ja, vem är jag egentligen?
Nej, men precis. De kanske inte, nej, men, inte alls reflekterar varför man är på det ena eller andra sättet.
Nej.
Men ja, nu ska jag inte bryta in det. Men jag tänker, man sitter upp på ett möte, låt säga. Och sen har vi, låter som alla med på tåget. Och sen går man ut i korridoren. Och sen är det då en eller ett par då som kanske dagen efter då, rättare sagt, ja, protesterar lite eller funderar och vänder på det.
Mm.
Hur ska vi göra? För att om man förskjuter allting, då blir de extroverta frustrerade. Nu tänker jag lite högt här. Om man säger, ja, nu går vi och tänker på det här till morgon. Då, då sitter ju hälften eller fler och liksom, men vadå, hallå, vi kan väl köra igång nu? Vi tappar ju en hel dag.
Ja.
Medan de introverta tycker att det här är jättebra. Nu tänker vi imorgon.
Ja. Och det vissa säger att vi också det med om man är liksom mer bestämd av sig i sin style eller om det är så att man är mer öppen och preliminär.
Mm.
Men antingen så vissa vill ju säga, men nu bestämmer vi, nu kör vi så här. Oavsett om det sker just på sittande möte eller dagen efteråt.
Mm.
Medan andra säger, ja, men vi kanske inte ska slå fast så hårt. Då. Vi kan ha lite preliminärt, gör vi så här, om inte det dyker upp någon annan tanke. Typ. Vi är olika på så många nivåer.
Mm.
Och därför kan vi egentligen inte bestämma att vi gör på det ena eller andra sättet. Men vi behöver prata om de här sakerna. Och gudskelov, vi är mycket mer komplexa än alla andra med verktyg som vi kan testa oss med. Så att vi är ju, kan ju faktiskt göra val också. Och utveckla och träna på de här egenskaperna. Så att även om jag vet att jag vill suga på karamellen, så kan jag faktiskt bestämma mig också om jag tycker att det är funktionellt. Så att vi kan ju liksom ge avsteg.
Man tränar upp sig på att gå in kanske i lite en annan roll så att säga. Man kan anpassa sig efter situationen.
Ja, för jag vet att verksamheten behöver det här. Om det börjar brinna så kan jag inte gå och sätta och fundera mig till imorgon om jag ska ta fram vattenslang eller inte. Då måste man bara ta fram brandsläckan. Liksom. Mm. Så att, det här kan vi absolut ha en ganska så stor gummisnodd på att tänja och göra medvetna val.
Mm.
Men man behöver diskutera det och bli klar över vad är det här egentligen? Sen var du inne lite grann på det här med om man säger ja på sittande möte.
Ja.
Jag sträpper på det jätteofta hos chefer nämligen. De har sagt, ja men de är med, vet du, det här kommer gå jättebra. För de har sagt, ja det gör vi. De har frågat om man ska införa något nytt eller vad det kan vara. Sen så glömmer man liksom av att inventera skuggsidan. Vad är det för hinder, rädslor, motstånd som finns?
Mm.
Och har man då en grupp på 10 och 8 säger ja, det gör vi. Och 2 säger ja, kanske då. Så får jag kvittot många gånger från de här cheferna som säger att de 8 är helt med, 2 är vi lite osäkra på. Men de 2 har kanske inget hinder kring det. Ja, jo, kanske, men ja, jo, spelar bättre roll. Men det kan jag väl, liksom. När vi har fått, liksom. Det är de som börjar göra det. Men den som kanske skriker högst att ja, det gör vi. Den är rädd för att förlora statusen. Och kunna förlora insynen. Att kunna, hur kommer det hända i min familj? När vi sitter och äter söndagsmiddag. Och så får de höra att jag inte gör på det här sättet som vi har gjort i min familj i alla år. Mm. Vad händer det då? Så tappar jag liksom statusen kanske i min familj. Som inte alls har med jobbet att göra. Vi har ingen aning egentligen om.
Varför man säger ja eller nej.
Nej, och vad det är för egentligen motkrafter. Ett annat exempel är att man när man är ute med kompisarna så kanske de frågar, ska vi anmäla oss till Vasaloppet? Ja, säger alla. Ja, det gör vi. På fredag kvällen. Med någon öl kanske under västen. Och så kommer måndag morgon. Och så bara, nej, vad gick vi med på?
Mm.
Och sen så hittar man på alla ursäkter. Till om man måste, ska man då offra fredagsmys med ungarna? Jag älskar ju chipspåsen. Ska jag liksom behöva kanske jobba lite mindre och gå hem tidigare för att jag ska ut och springa och träna? Det finns ett antal olika moment som jag inte räknar in.
Mm.
Så även om jag skrek ja på fredagskvällen så blir jag inte åka det Vasaloppet i alla fall. För att det är för många prislappar som tickar på. Så vi måste inventera baksidan, alltså priserna, kostnaderna till det här. Och då statusen då i min familj eller vad man nu är i andra kompisgänget. Jaha, har du blivit sportfånen nu? Och så raljeras det kanske.
Mm.
Och vem tror du att det är? Alltså, vi har ju ingen aning om riktigt vilka relationer.
Du kan väl inte springa? Du har ju aldrig sprungit.
Nej.
Eller hur? Precis.
Och så har man kanske en partner som egentligen skulle ha drömt om att vilja åka det där. Och sen så hann jag före.
Ja, just det.
Och sen är inte relationen så bra så huggs det i ryggen och sen så förlöjlas det. Och så, ja. Vi har ingen aning egentligen vilka spel vi utsätter folk för. Och det här är för komplext för att vi ska analysera för det första. Men vi kan behöva ställa frågan. Vad tycker vi? Vad är rimligt och vad är relevant? Och bara komma igång i diskussion gör ju att man liksom har kommit en bra bit på väg.
Mm. Och kopplat till jobbet så kan det ju vara precis parallella.
Ja, boka konferensrummet på webben. Ja, säger man. Alla är helt med, särskilt de i reception.
Mm.
Men i verkligheten så kanske det är så att bokar man ute hos henne eller han i reception så har ju hon full koll på när alla, vart alla är, vilken som är inne och vad man ska diskutera. Och plötsligt så bokar man via telefonen och sen så har inte hon den kontrollen längre.
Nej.
Och då var det inte lika kul. Ska man sitta där ute? Aha, tror man att jag har en slaskhink nu när jag är ute i reception? Förut hade jag i alla fall koll på alla. Nu hejar de inte på mig längre.
Nej, man blir inte den där centrala personen och man kanske börjar fundera, behövs min position överhuvudtaget?
Ja.
Man kan ju bli av med jobbet helt enkelt.
Verkligen.
Allting blir automatiskt.
Det effektiviseras och sen, ja, precis.
Och det är ju ingenting man ens kanske har tänkt på i första stunden eller slänger ur sig på ett sånt möte. För då låter man ju som en bakåtsträvare.
Ja, det vågar man ju inte. Och man kanske inte ens vågar erkänna det för sig själv. För att det är en, men i grund och botten så är det det som styr våran beteende. För att vi kan ju veta att det här är bra för verksamheten. Rent hjärnmässigt.
Mm.
Men magen och vårt försvarsmekanism, den talar ju något annat språk. Alltså vad är det för känslor jag har när jag går till jobbet? shit, alltså, undrar hur länge jag kan jobba här längre. Nu är mer och mer av mina arbetsuppgifter försvinner och folk glömmer av mig mer och mer. Och det är inget riktigt kul. Och så får man en dålig känsla i magen.
Mm.
Och det är den som får oss att må dåligt. Och därmed kanske då, om någon händelse, börja utan att medvetet göra det, gå in och börja motarbeta och inte ringa efter i supporten så fort de inte funkar datasystemet.
Mm.
För att visa på att titta, jag behövdes ändå.
Ja, just det.
You name it. Alltså det är miljoner exempel egentligen.
Jag förstår det. Jag förstår det. Ja.
Men jag tänker en annan sak också med målbilderna som vi var inne lite grann på. När det gäller idrott och sånt där, ja, men då är man ju som medmänniska och privatperson bara. Så att då får man ju själv bestämma vilken ambition man har och söka sig till den föreningen som är. Men på en arbetsplats så har jag ju tackat ja till ditt jobb. Någonstans, ett kontrakt. Mm. Alltså arbetsplatsen har ett behov av att någonting ska göras.
Man blir rekryterad och säger man att man kan vissa saker.
Ja, och någonstans har skrivit under på att jag kommer att aktivt hjälpa företaget att bli bra. Och jag kommer att göra mitt bästa för att prestera. Både mitt kärnuppdrag och utveckla företaget framåt. Så att den målbilden och ambitionsnivån, den kan vi gärna diskutera bägge parterna. Men arbetsgivaren har alltid tolkningsföreträde.
Hur menar du då?
Då menar jag att om det är så att man säger, ja men det duger väl så här, säger man som medarbetare. Och chefen säger, nej men vi ska faktiskt högre ambition. Mm. Vi ska göra något annat. Då har arbetsgivaren tolkningsföreträde. Någonting som man i många verksamheter idag, i serviceverksamheter framförallt, är att man är van att jobba hemskt reaktivt. Alltså man sitter på kontoret och väntar på att någon ska ringa in en beställning.
Mm.
Och sen kanske man i styrelsen bestämmer att vi ska gå ifrån att vara ett reaktivt serviceföretag till att vara ett proaktivt kunskapsföretag.
Mm.
Där vi aktivt är ute och driver och skapar affärer ute hos våra kunder.
Mm.
Då kan man ju inte plötsligt bete oss och sitta som vi gjorde förut, alltså sitta och vänta på att någon ringer så vi kan boka in en service liksom, eller en körning eller vad det nu är för någonting. Utan då ska ju vi ha ett annat beteende för den lön jag tar emot. Och då tycker jag då att om jag vill göra som vi gjorde förut så blir det inte rätt. Utan jag måste göra det som den styrelsen beställer idag.
Mm.
Eller min chef beställer. Att nu ska du jobba och bete dig proaktivt. Ut och söka upp innan kunden gör beställningen och fråga hur de har. Hur har ni det? Vad behöver ni för att utveckla er affär där ute? Om det man vill göra det till exempel.
Det är det där man ser på bankerna. Nu har ju skett under många år den växlingen. Från att man gick dit och så fick man svar på sina frågor och ja på ett lån eller nej på ett lån och sådär. Men nu ska de ju driva business på ett helt annat sätt.
Ja. Och då kan man ju inte säga att jag gör som jag gjorde för 10 år sedan.
Nej, då har du inte jobbet kvar.
Nej. Så att därför är det alltid arbetsgivarens part som har tolkningsföreträde.
Jag förstår. Mm.
Jag hade en idrottsrörelse som jag jobbade med. Och med tränarna och lite sådär. Och spelare och hela organisationen. Och så hade de en beställning på ett sätt att jobba och spela. Och filosofi i hur man ska jobba med träning och så. Och sen så böt om styrelse och fattade beslut om att det skulle bli en ny inriktning, en helt annat sätt att jobba och ett annat sätt att tänka. En annan värdegrund helt enkelt.
Mm.
Och tränarna stod kvar i att men vi jobbar som gamla styrelsen gav oss uppdrag. Men de var inte kvar. De fick lov att sluta.
Ja, men det går ju inte.
Nej. De hade fått en jättetydlig beställning från styrelsen, men det var ju den förra styrelsen.
Ja.
Och då funkar det inte. Och hur mycket beröm ni än fick då så är det inte den beställningen ni fått nu. Det är som att gå på restaurang. Bara för att jag beställde fisk förra gången så kanske jag vill beställa kött nu.
Mm.
Kan inte säga, men du beställde fisk förra gången så det får du nu också.
Men det där med att de inte vill jobba efter nya styrelsens regler eller direktiv. Då tänker jag på det här med tydligt och otydligt ledarskap som du också skriver om, men som är en klassiker. Att det är en vanlig feedback i medarbetarundersökningar och ja, i företag och organisationer. Att det är otydligt, man förstår inte och så vidare. Kan inte du prata lite kring det? För jag tänker på de här tränarna. Även om de sa att vi kör på gamla direktiven. Ja. Men de måste ju ändå ha förstått rent intellektuellt vad styrelsen sa.
Det tror jag. Ja. Det hoppas jag. De är kloka personer.
Ja.
Men jag tror att ni alla ni som lyssnar också, att ni har säkert mängder av situationer som ni känner igen er i. Att man, det är någon kollega eller ni själva kanske också säger att, liksom att ja, men det var bättre förr, eller jag vill inte riktigt med på det nya och jag, ja, man försöker då förhala eller någonting sånt där. Och sen också att man då säger att ja, men ledaren är så otydlig. Och det finns en tydlig sak man skriver under på egentligen när man skriver sitt anställningskontrakt idag. Det är att man ska vara den som aktivt ser till att förstå sin ledares vilja eller inriktning. Man måste alltså aktivt själv se till att har jag förstått dig rätt nu? Det är inte bara chefen som ska vara tydlig. Han ska absolut, eller hon ska vara så tydlig den kan. Och det kan vara lite otydligt ibland, men där, de är så tydliga de kan, men framförallt så är det, alla medarbetare har ett ansvar att checka av, är det så här du menar? Och ju tydligare en ledare är på någonting som jag inte riktigt vill och tycker om, så blir det ju också ett annat behov som dyker upp. Det är ju att om jag förstår vad ledaren säger, så måste jag ändra mig.
Oj, vad mitt sätt
att bete mig. Och det är så drygt. Då måste jag sluta med den där chipspåsen. Jag måste liksom ut på den löparspåren och skidspåren för att kunna åka. Och
ringa upp kunderna.
Och ringa upp de där kunderna. Och då har jag ju faktiskt en jättesmart sak. Och det är att låtsas som att jag inte förstår. Jaha, det förstod inte jag. Vad är det så då du menar? Alltså kommentarer av det här är ju jättevanliga ute på arbetsplatserna. Ja, men jag förstod inte att det var på torsdagen du skulle ha in uppgiften. Jag trodde att vi kunde göra, om du vill kunna det här, så kunde vi göra ett annat. Som det här med att välja om vi ska göra A eller B-alternativet. Det är ofta som man gör så som chef om man skulle vilja skapa delaktighet.
Mm.
Och så gillar man verkligen A eller B, så att man tar fram ett C-alternativ och lägger ner krut på det. Och pratar ihop sig och gör så att det här tycker vi att vi ska göra.
Ja,
men det var inte det som ni blev inbjudna till. Välj mellan A och B. Annars får ni väl gå tillbaka och omförhandla.
Mm.
Om det är så att ni kan vi få möjlighet att göra ett C-alternativ. Och antingen får man det eller så får man det inte. Och det är så många gånger det läggs ner hur mycket jobb som helst på till och med ett bra C-alternativ som åker rakt till papperskorgen, för det var inte det som vi har någon nytta av.
Så sant.
Så att det här med att det fyller en funktion att inte förstå skapar en fri sedel. Den drar man in, det är som nödutlösan.
Mm.
Om jag blir tryckt och pressad in mot att jag saknar, så ska jag ut i det löparspåret. Då är det bra att inte förstå. Ja, men jag trodde att...
Trodde det var nästa vecka.
Ja.
Trodde inte det gällde när det regnar.
Och så blir cheferna oftast jätteprovocerade och så bokstaverar dem. De pratar enstavigt nästan och de är skriftligt och de är supertydliga. Oj, så var det en helt annan förståelse ändå. Så man kan liksom sitta och titta rakt på den med en decimeter mellan och ändå förstår man inte. Och då fyller det alltid en funktion. Att det är jag som inte vill förstå, för då måste jag ändra mig. Och då lägger jag ju förklaringen att chefen är otydlig. Mm. Då slipper jag liksom ta skulden själv. Många blir säkert jättearga när ni hör det nu. För jag tycker att så där är det inte alls. Och
ja.
Det kan vara så att det inte är så överallt. Men det, jag ser det ganska ofta. Och det är en mycket vanligt förekommande del. Men det kräver också att man vågar se sig själv i spegeln en stund. Och se vad är det egentligen ligger bakom vårt beteende. Sen finns det otydliga chefer, absolut.
Ja, men absolut. Det är ju inte svart eller vitt så. Men då tänker jag, om vi har det, hur ska man göra då lite mer konkret om man når inte varann? Medarbetarna har inte förstått, chefen har bokstaverat och skrivit jättestora typsnitt 72 på pappret.
Mm.
Och det går ändå inte fram. Hur jag pratar man kring detta då?
Ja, jag tänker att steget är att jag som chef kan aldrig få det jag förstår.
Nej.
Jag som personlig tränare kan aldrig få det att hoppa 2 meter i höjdhopp. Men jag kan skapa förutsättningar till dig att göra det. Men då måste jag ställa frågan någonstans. Okej, om du nu verkligen vill hoppa 2 meter i höjdhopp, hur kommer du att lägga upp det här? Mm. Vilken plats kommer det här få i ditt liv? Hur ser din handlingsplan ut för att du ska kunna få till de timmar träning som behövs och så vidare.
Vad ska du göra idag och imorgon och så vidare för att
ja,
nå?
Då lär jag någonstans som chef säga då, om jag vill en sak. Så att det här är vad jag säger som chef. Vad behövs hos dig för att du ska förstå? Eller på så sätt kanske man ska säga så.
För att du ska vilja.
Men vad behöver du mer av mig? Ja. För att du ska förstå. Hur kan jag göra det enkelt för dig att förstå det här bättre? Kan du ta hjälp av dina kollegor? Kan ni prata ihop om vad problemet finns i att inte jag lyckas förmedla vad jag önskar?
Mm.
För att Sofie här har ju förstått eller har hört kanske något annat. Eller ni kan prata ihop er i gruppen. För det kan jag använda utav att prata ihop er i gruppen och se vad ni tillsammans har förstått. För att då behöver de tillsammans prata om det här. Och när de gör det så behöver man inte tappa ansiktet inför sin chef. Det blir ingen maktprestige och prestigeförlust. Och då kan de säga att ja, men jag förstod att Jan ville så här. Liksom. Och så kan de liksom ta emot det mycket bättre än att om jag då ska trycka på en gång till. Mm. För om de får på lättarna ramla ner då så har jag fått rätt och de har fått fel. Och det vinner ingen på.
Nej.
Vi ska vara win-win.
Mm.
För vi behöver inte bråka, vi behöver inte fightas. För jag är trygg, jag som ledare har tolkningsföreträde. Det här vill vi få till.
Mm.
Då behöver vi inte bråka om det. Det här ska göras.
Mm.
Vi har fått en beställning på en entrecote. Varsågod och gör den.
Mm.
Och hur ska vi hjälpas åt för att göra den? Vilka förutsättningar behövs? Vilka resurser behövs? Och så får man förhandla om det.
Mm,
ja, jag behöver åka på en 14 dagars utbildning på Maldiverna, säger de, för att förstå vad du sa. Ja, jag hör vad du säger, men kanske inte kan säga ja till det ändå. Det får man förhandla.
Ja, precis. Nej, men jag tror att det där, eller ja, det där är ju sånt som ställer till det jättemycket på många, många arbetsplatser och familjer. Vi människor både på jobbet och hemma, så det är ju samma det med kommunikationen. Ja.
Det är ju det.
Mm.
Men jag tycker huvudregeln egentligen att det är inte jag som ledare som ska få någon annan att fatta. Jag ska vara tydlig så tydlig jag kan. Men sen behöver de hjälpas åt att förstå vad det var.
Mm. Och också prata om att som du säger, att beställa sitt ledarskap. Alltså att be om stödverktyg och vara tydlig med det som anställd.
Ja.
Och inte gå runt och förvänta sig att någon ska springa och fråga hela tiden vad jag behöver.
Nej. Och det här är ju alltså en stor uppgift att förvänta sig av en medarbetare. Alltså det är ingenting som man bara snyter näsan lite enkelt, utan det kan ta sin kraft.
Olika generationer är nog väldigt olika bekväma i det. Tror du det?
Ja, så är det också. Jag tycker nog att många yngre kan vara lite bättre på det. Men de kanske inte gör så mycket beställning heller, utan de sticker ju någonstans. Ja, men det här passar inte mig, nu drar jag liksom. Lättare, nu raljerar man lite grann och svårt att kanske dra alla över en kam där, men som andra äldre som är mer erfarna, de är liksom mer tacksamma för att man har blivit fått ett jobb kanske. Mm. Man får vara kvar, man vågar inte ifrågasätta auktoriteter och sånt.
Mm.
Men jag tycker nog att göra det seriöst och ärligt och säga att vi vill tillsammans skapa en bättre prestation, den behöver egentligen andra generationerna träna på.
Mm. Mm.
För vi är duktiga oftast i vårt jobb, men vi lägger oss ganska platta ner och sen säger att vi ser vad vi får för chef den här gången. För vi har ju mycket chefsrelians på många arbetsplatser.
Ja.
Och säger att vi har bränt av 5-10 stycken de sista åren, eller på 10 år har vi haft 10 stycken och ja, vi ser vad den här kommer att hitta på. Snart går det väl över. Vi får en ny snart.
Mm, det var hemskt. Mm.
Det är ju liksom så synd. För vi behöver kunna säga hej, välkommen nummer 10 på raden. Så här jobbar vi hos oss. Och det här behöver vi för att vi ska prestera bra. Vi har en verksamhet att sköta.
Mm.
Det blir ett helt annat perspektiv.
Absolut. Men du, vi ska väl knyta ihop lite här. Men vad skulle du säga att det är den viktigaste egenskapen som en chef måste ha?
Att ha ett intresse för människor, för att en organisation är ingenting utan människorna i organisationen och verksamheten sköts av människorna. Så det tycker jag är det viktigaste. Sen tycker jag att man kan fundera lite grann på hur man kan designa träning för våra medarbetare på ett bra sätt. För de behöver ha en generell allmän kunskap vad det innebär, som typ det här med hur man sköter sig på en arbetsplats och arbetsrätt och lite sådana saker. Och då behöver de liksom få den basträningen. de behöver kanske få auskultera eller gå och jobba hos en grannavdelning eller få testa och sådär hos någon, som bara för att få en allmänna hummen om vad hela vår verksamhet gör.
Mm.
Och då gör man ju inte det precis när det typ krävs som mest av oss, alltså VM-finalen. Då ska vi inte hålla på och göra något helt ny sån där baskunskap och bygga på det. Och VM-finalen kanske handlar om julruschen för affärerna.
Mm.
Eller det är liksom sommar, turistanläggningen sommarsäsong liksom och sådär. Så att då är det ju inte rätt timing när man ska vara toppa laget där. Specifik yrkeskunskap, se till att man faktiskt kan sitt hantverk. Man ska kunna sin matlagning, man ska kunna sin städning om det är lokalvårdare. Mm. Man ska kunna sin, vad det nu är för någonting. Tekniska färdigheterna, det är det finliret som man kan liksom lyfta ur. Och sen tränar man bara den lilla grejen. Till exempel om det är så att jag vet att jag behöver lång tid på mig att få suga på karamellen. Ja, men då behöver jag träna mig för att fatta snabba beslut. Kanske jag ska få sitta ute i kundtjänst och få svara på folk med som står bakom disk.
Ja, just det.
Så att träna den lilla detaljen. Sen kan jag ta med mig den färdigheten in i min ordinarie verksamhet. Och så har jag fått upp träningen och volymen på det. Jag tycker Sanna Kaller och de som hoppar höjdhopp, ska jag säga det, de inte heller hoppar på dem.
Häck va?
Häck hoppar de. Men liksom, det är inte bara att man springer de där 100 metrarna och hoppar över någon häck, utan de bryter upp det här. Så man gör, nu tränar vi starttekniken. Mm. Så är det som startgrejen. Vad behövs det för muskler precis då? Vad är det som behövs när vi ska just lyfta benet? Och hur ska vi hålla höften över, när vi är i luften? Och hur ska vi få ner foten så fort som möjligt efter hindret, så att inte man är i luften för länge. Mm. Så man kan få drivkraft framåt. De analyserar ju i mikrodelar. Och sen tränar man precis liksom den där muskeln på just det där sättet, för den använder vi där. Och sen hoppar typ spänsthoppningen, så att de får hoppa fram och tillbaka på något vis. Jag såg något filmklipp i alla fall som de stod och hoppade en gång. Just för att träna upphoppsvinkeln på någonting.
Mm.
Och det här är ju det jag menar med att man behöver ha en så pass mycket kunskap om sitt område som chef, att jag kan faktiskt hjälpa dem att hitta vad det är de kritiska framgångsfaktorerna.
Mm.
Och sen få till det. Så att det tycker jag är den tekniska delen. Och sen den mentala. Att man har ett mindset som funkar. Att man inte går ner sig. Vi har det riktigt bra i fotbollen, eller om man ser på hockey på tv och sånt där, så alltid när de intervjuar dem om efter en förlust, och säger men det där släpper vi och nu går vi vidare. Mm. En match imorgon liksom. De är ju jätteduktiga på det här med att ta med sig russin ur kakan, hur dåligt det än var, så plockar de ut två, tre saker som var bra.
Mm.
Och sen släpper de det för en ny match imorgon.
Mm.
Men vad gör vi på arbetsplatserna?
Vi ältar dem där.
Och ältar och ältar och sen gamla oförrätter, och du sa minsann så här förra året, och jag fick vart bortvald där, och du fick åka på konferenser och inte jag och allt vad det kan vara. Släpp det och sen in på nästa.
Mm.
För det som händer om du har ett säljmöte och du inte får affären, och sen träffar du nästa kund och så är man liksom modloken och det här blir en skit, det kommer inte de här köpa heller. Vad får den för möjlighet att göra en bra affär? Vi måste släppa det och säga okej, det är ett nytt möte, ny matchmöte nästa, imorgon, liksom. Det är ett nytt kundmöte nästa timme.
Mm.
Och ge dem en bra chans att göra ett nytt jobb igen.
Mm.
Så där är det mentala. Att liksom hitta mindset. Eller vad tror vi är bra och passar för vår verksamhet. Så det finns ju hur mycket saker som helst att göra. Tänker jag.
Verkligen. Och det är verkligen holistiskt också. Ditt tänk i ledarskapet. Det som jag gillar med att se till helheten.
Ja.
Även om vi ser till detaljer också. Men att helheten måste hänga ihop. Och vara med och... Sen är det inte alltid så att varenda del funkar till 100%, men man kanske har i alla fall inventerat och ser vart behöver vi förstärka, vad behöver vi jobba med och så. Så att man i alla fall har den här insikten, så man inte går och undrar liksom, varför släpar halva avdelningen efter, eller varför funkar inte försäljningen eller kundmottagningen eller vad det är för någonting.
Nej, precis. Och så kanske man behöver göra en årsplan. Så man har koll också på när är det okej att göra med basträningarna.
Mm.
När för vi in någonting nytt. Och när ska vi säga att nu är vi så nära våran peak. Så att nu ska vi inte in med någon ny idé. Vi får inte gå och åka på kurser. Vi ska inte ta emot någon studiebesök. Vi ska bara fokusera på att liksom gå in i bubblan, för snart är våran julhandel. Snart är våran...
Nej, men jag visade det också. Jag gjorde så här diagram. Man kan bara visa försäljningen och hela lönsamhet och alltihopa. Hur man har variation, alltså säsongsvariationsverksamhet.
Ja.
Har inom många branscher. Och visa vilken skillnad det är till exempel mellan jul och december då, som är bra månader inom besöksnäring i alla fall i Dalarna, kontra mars och när det är älgjakt.
Ja, precis, när det är tvärnigt.
Tvärnigt, älgjakt bara, stopp. Stäng dörren.
Och då blir det ju bra att måla om.
Ja, då kan man och måla.
Och göra med basträningarna då liksom.
Och gå på utbildning.
Ja. Och ja, verkligen. Och det här kan ju också, jag tror vi gör det här ganska automatiskt, men vi sällan vi uttalar det här och skriver in det i någon typ av årsplan, så att man kan göra med medvetna valen. För det är när vi gör dem som vi kan spara energi och vila i det här. Jag tänker på många löneassistenter till exempel, de vet att det är så mycket kring brytdatum och sånt där, så de är liksom, då kan vi inte göra någonting. Men det är sällan de har uttalat att från nummer 15 till 28 varje månad så ska vi inte gå en enda utbildning, vi ska inte ha ett möte utöver kritiska möten. Och så får vi liksom rigga verksamheter så att de får arbetsro.
Ja.
När det är som, när det krävs som mest. Precis. Så jag tror man kan bryta ner det till så många, många nivåer. Och jag skulle också vilja nämna bara kring det med toppa laget. För det pratar man ju ofta också om, att man ska liksom få det här riktigt bra. Och då brukar jag prata om mångfald och olikheter.
Mm.
Att vill man få den här vardagsträningen, det som jag definierar som den här holistiska, att man liksom, det liksom man får in det i det här utan att tänka så mycket på det. Och jobbar man med att olikheter och mångfald är bra, med olika kulturer, olika åldrar, olika intressen, olika ambitionsnivå kanske också, så får man ju den här vardagsutmaningen hela tiden. Men hur tänkte du där? Jag kan liksom inte bara slappna av och tänka mig att det här liksom är det samma som vi tänker lika, liksom vi börjar säga halva meningen så är det klart, utan jag måste verkligen anstränga mig, liksom hålla mig ajour, hålla mig fräsch. Det är egentligen som att man håller sig uppvärmd hela tiden, hela dagarna. Och när man vill någonting extra, att man faktiskt medvetet rekryterar opposition. Att man funderar igenom vad är det vi har. Vi är bra på att fatta snabba beslut. Ja, men då ska vi ta in någon som är selpotta, som måste suga på karamellen i evigheter. För att tvinga oss att liksom ha den frustrationen med hallå. Liksom. För då måste vi tänka efter på vilket tempo har vi.
Mm.
Så att man tar in den som man vet tänker annorlunda än mig. För jag vet ju redan vad jag tänker. Därför behöver jag inte ha en till som tänker lika. Men det är så skönt och komfortabelt. Många rekryteringar är där. Som bekräftar det vi redan håller på med. Och är man till exempel en högkvalitet restaurang, så kanske man ska ta in någon snabbmatsvariant som bara säger, men det räcker att bukfylla. Så att man får upp volym och lite sådana saker också. Vi kan inte stå och nörda och putsa på en köttbit i flera timmar, för då går vi i konkurs.
Ja.
Man får ingen effektivitet i de flödena. Och sen också det här med att ha en världselit i gruppen. Att det är många, många gånger som man tar in någon sån där riktig expert, någon som är riktigt duktig, någon superkonsult, eller det kan vara någon sån där superstjärna i branschen som ser rädda. Och nu blir det bra. Det enda man säger då till övriga i gruppen är att ni behöver inte göra någonting. Sätt er på läktaren och vila, så kommer en och rädda frälsa verksamheten.
Mm.
Jag ser så många varianter av det här ute i verksamheterna. Och det är så tragiskt, för att det sitter ju så mycket folk som vill inte bättre än att hjälpa till. Och då behöver de äga idén. Och vill ni ta in en som är riktigt top notch, så låt gruppen vara med och diskutera och sätta en agenda och ge en handlingsplan på hur vill vi förhålla oss till den här. Om vi nu säger ja till att ta in en top notch, hur ska vi förhålla oss kring det? Hur ska vi vad ska vi plocka ur? Vad ska vi tanka ur den under det här halvåret som de är inne och räddar oss? Typ, eller någonting? Hur kan vi hitta våran plats när den är inne? Så att de formulerar det här innan de tar in. Och när den här toppnotchen kommer in, att man sätter sig ner och är överens med den och gruppen. Att de är tillsammans är överens om att så här ser vi på det. Transparent öppenhet. Och att man också säger, till den som man tar in då, som den här top-notchen. Att man gör det tydligt att du är inne med det här uppdraget och gruppen vet om det.
Mm.
För jag träffar på så många chefer som säger att det här behöver inte vara så världsledande så, men det kan ju vara någon i organisationen som är riktigt duktig och positiv och framåt och sånt där. Och till exempel en omsorgsgrupp som jag tänker på, som massa gruppbostäder och massa så här små, det finns ju miljoner små grupper i en verksamhet i en större kommun. Så har de en person som var så superdriven och framåt. Och sen har de då problemgrupp, tyckte de då, som det var bara negativt och det var svårt och det var dåligt bemötande och sånt där. Då skulle de smyga in en sån där, den där braiga. Då blir det nog bra. Ja, vad har de gett den för uppdrag då? Nej, ingenting, men de vet att det är ett par halvår ungefär. Men uttalade sig ett ord på det så att den fattar vad den är där för. Och man uttalar med gruppen också att de själv ser bilden att ni har en dålig bemötande av någon anledning. Kan det här vara ett verktyg för er som hjälper er att ni tar in någon som är hemskt positiv?
Mm.
Och vågar med skinn på näsan så kan frågasätta er. Så att just det, de som verkligen utmanar oss, bra. Då är det ungefär som att säga, ja, jag kan använda mig till bootcamp. Bra, för då kommer jag köra skiten ur mig.
Mm.
Men jag är med på det. Men om jag är inte överens på det så börjar du köra med mig. Ja, men då slår jag dig i ansiktet, gul och blå till slut. För jag blir galen. Låt oss käka chips. Liksom. Ja. Så att transparent öppenhet för att lyfta laget.
Ja, men också för att den ska kunna dela med sig. För annars blir det ju att den här eliten då, så att personen kanske står och gör de roliga sakerna och är det inte tydligt, så hur ska de andra kunna, de andra måste göra det här som måste göras, som kanske inte är det roligaste jobbet, om det är någon som praktisk verksamhet. Och hur ska de då kunna ta till sig den här nya kunskapen när det bara är en person som står och gör det och det finns inget mandat åt något håll att dela ut, eller jag menar, det är ju bortkastad tid.
Det är jättebortkastad tid, ja. Och så slutar den och då går man tillbaka till gamla banor. Så att hellre när den har slutat så får man verkligen, resten av gruppen, formulera så här kommer vi att förvalta den kunskap vi har fått med oss.
Mm. Ja, riktigt bra.
Så här kommer jag att jobba med höjdhopp efteråt. Så här. Så där tycker jag personligt tränarrollen som chef kan passa bra in. Att man kan faktiskt vara ganska pådriven, man kan introducera, man kan ha tydliga förväntningar, man kan vara hands on ganska rejält.
Mm.
Men just äganderätten, det är aldrig jag som chef som gör jobbet, det är aldrig jag som kommer först över mållinjen, det är inte jag som kliver upp överst på prispallen. Det är alltid medarbetarna. Men de skulle aldrig få komma upp där om inte de hade mig.
Nej, jag tänker på ett citat som är på engelska. Do the work and then step back. Alltså man gör jobbet och så backar man. Man tar inte credit för det, utan man gör sitt jobb och sen så går man därifrån. Och det är väl ungefär lite som chefen som PT. Alltså att det är inte chefen som ska upp på prispallen, utan det är medarbetarna som gör jobbet och som ska ta credit för framgången.
Ja, och det är så många chefer på galor och sånt där som får utmärkelser och sånt. De tackar ju alltid personalen nästan. Det är inte tack vare mig, det är tack vare personalen. Men lika 17 så är det chefen som står där.
Ja. Så,
varför står inte medarbetarna där om det nu faktiskt är så att de tycker att de är de som har gjort jobbet?
Mm.
Så kan jag sitta nere, så kan chefen sitta nere i bordet då. Eller gå upp och vara med bredvid, såklart.
Ja, men precis. Mm. Ja, det är bra. Skicka iväg
lite. Skicka fram.
Ja. Det är snart HR-galan, så att du får väl
ja, det är snart HR-galan.
Ja, du ska ju dit och köra podcast då, så att
precis. Jag driver ju en podd som heter Podden och vi ska då intervjua så gott som alla talare på podden och även de som blir vinnare på galan med, som blir årets HR-profiler.
Så alla vinnare och alla talare på HR-dagarna.
Ja, och några kanske andra gäster som är där.
Mm, spännande. Mm. Spännande. Och sen, som sagt, du har din podd, ProLead-podden, där jag faktiskt har gästat också. Stora ära.
En gång i tiden.
Ja. En gång i tiden, det var inte så länge sedan, men i alla fall, tiden går. Och sen så skriver du massa böcker, som sagt. Och så, men vad hittar man dig då? Man vill komma i kontakt eller följa dig? Eller...
Det allra enklaste är på prolead.se. Så ProLead, P-R-O-L-E-A-D. Eller på Instagram, alla med sociala medier, heter ProLead Ledarstöd. Mm. Och jag finns även på LinkedIn, Jan Blomström. Och även Prolida också. Så att Prolida är det enklaste. Eller Jämlåsrum. Och där finns det böcker, det öppna kurser, e-kurser och chefsstöd mycket.
Ja, just det. Ja, precis. Och nu blir det ju öppna kurser också i höst och vinter.
Ja,
lite olika varianter, olika orter. Så gå in och kolla och läs.
Precis,
tipsar jag dig som lyssnar om. Ja, men det var trevligt. Nyttigt. Och känner du att du fick... Du har ju så mycket kunskap nu så att så det går inte att prata om allting. Men
jag kan säga att det är mycket, mycket lättare att intervjua än att sitta och svara och prata så här.
Ja, jag vet. Mm. Även om jag tyckte det var väldigt svårt att intervjua i början också. Och det är fortfarande utmanande. Men det är så mycket enklare än att svara på frågor. För då får man ett brain freeze, som det heter.
Ja, men det är lite svårt. Ja, jag hoppas att ni som har lyssnat har kunnat få ta till er lite idéer i alla fall. Och, ja, det finns mycket, mycket roligt man kan göra. Men jag tänker så här oftast på arbetsplatserna, att man ska vara som chef och medarbetare beredd att skratta tillsammans, man ska gråta tillsammans, man ska kunna svettas tillsammans. För då skapar man underverk ihop. För det handlar om vad vi ska uppnå och att vi är beredda att kavla upp ärmarna och göra det tillsammans.
Bra avslutning. Tusen tack Jan, och jag önskar dig en fortsatt epic dag på ön. Jag hoppas att ni får tillbaka strömmen.
Ja, den har kommit tillbaka nu.
Så. Ja, vad bra. Annars får ni köra rökpuffar eller vad det heter.
Ja. Tusen tack.
Tusen tack Jan. Tack.
Bra. Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.